En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Okej, vi börjar. Anders, lägg från dig telefonen. Välkomna till Åsiktskorridoren, där Aftonbladet Ledarsidas podd som kommer varje fredag. Och varje fredag är Ulrika Schenström här, moderat.
Jajamän, här är jag igen.
Något av en spinndoktor.
Yes.
Det är som Vita
huset. Jag hatar det ordet.
Du är som de här i Vita huset.
Ja, precis. White House.
Du är alltså representerar det blå West laget. En sån av Anders Lindberg och Ingvar Persson.
Absolut.
Som skriver på Aftonbladets ledarsida som är oberoende socialdemokrat. Och jag är Fredrik Virtanen och objektiv, neutral programledare här. Även om jag då skriver varje lördag i Aftonbladets ledarsida. Men sluta chattra.
Ja, men han bara, vi skrattade idag, Anders. Ja, det är inte bra början.
Nej, det är inte bra. Eller jag vet inte. Vi ska börja med att säkerhetsnivån har höjts till en 4 här nu. Det har ju varit, vi ska prata mer om det såklart. Det är terrorattentat i Paris och stämningen är minst sagt uppjagad, uppskruvad. Är ni rädda?
Ja, jag måste erkänna, men det är väl kanske bara jag som... Men jag var faktiskt lite stressad igår sådär, för att jag tycker ändå att det är en kombo av det här säkerhetsläget. Du har det här i Europa, du har flyktingströmmar, du har Ryssland. Alltså det är ju ett ganska rent generellt jobbigt läge, tycker jag. Det är inte bara en enskild sak.
Sen tycker jag, alltså rädd på ett... Om man tänker efter så finns det ju väldigt mycket saker som är farligare än det här. Mm. Så måste man ju säga. Sen är det ju så att det är klart att höjd hotnivå låter på ett helt annat sätt när det handlar om Sverige och om Stockholm och om liksom här än när det handlar om Washington.
Sen tror jag också är möjligen att vi är i en någonting nytt som vi inte är vana vid. Vi är så otroligt fredliga här att vi inte är vana vid att det överhuvudtaget är en presskonferens om att det skulle vara ett höjt säkerhetsläge. De flesta andra länder, i alla fall i Europa, och tänker liksom Irland tidigare eller Israel, de lever ju det här hela tiden.
Jag gjorde det i New York efter 9/11. Ja. Jag var ju korre där från 2002. Det var ständiga konferenser och uttalanden om terror alerts, nivåerna upp och ner och sådär. Och det sprider ju panik de här själva, eller rädsla i alla fall, osäkerhet. Anders, vad betyder ens nivå 4?
Nej, alltså det betyder ju att det finns någon form av konkret hot. Ja. Så det är ju, och det tror jag är en viktig sak att man ska vara medveten om, att liksom skillnaden mellan nivå 3 och nivå 4, det är att det här är betydligt mer på allvar. Och det ska man nog... Man ska nog ha det i bakhuvudet när man lyssnar på Säpo igår, så säger de att man ska inte ändra hur man lever och man ska visa vaksamhet och det finns ingen anledning till oro, tror jag till och med var någon som sa där i någon paus. Och det är klart att i någon passus, och det är klart att det är ju det absolut sämsta kanske man ska säga då. Det är det här klassiska liksom, att när flygplanet börjar skaka. Exakt. Så säger man grips inte av panik, och då grips alla av panik. Mm. Så att jag tror att man ska nog ändå ta det här på väldigt stort allvar, att det finns ett hot. Sen så är det här ju hotet inte mot allmänheten, om jag har förstått riktigt vad Säpo har sagt, utan man räknar med att det kan vara mot vissa måltavlor. Och vi känner ju tyvärr väl igen vilka det är. Alltså det är judiska församlingarna exempelvis, som ju då igår stängde sin verksamhet. Mm. Det är tidningsredaktioner, det är politiker. Och det där är ju liksom den typen av mål som man har sett förut. Och det är ju extremt viktigt nu att liksom samhället kliver in här och ser till att den typen av institutioner är trygga. Och jag tycker att just det här att på något sätt judiska församlingarna får stänga ner även så här ungdomsverksamhet och sånt igår, det är ju verkligen ett eko från en historia som är fruktansvärt obehaglig.
Mm.
Och rent konkret visar det att det är en person, vad vi vet nu, som alltså man tror går fri, eller finns i Sverige någonstans, en IS-soldat, man ska kalla en terrorist, eller hur?
Det var så det... Alltså problemet är väl att det finns väl
två... Om han är här, alltså det finns
det vet man inte heller. Nej. Men problemet är väl också det att du har ju, om man läser Säpos analys igår, så sa de ju att ja, det är operativa skäl, det är då, och sen har vi ju fått klart för oss att det är en person. Men de skriver ju också att det är en strategisk höjning av läget, att både det kan finnas då copycats, alltså personer som kopierar tidigare attentat, men sen också att liksom den här tryckkokaren på något sätt kokar, och i den så finns det en massa människor som man liksom inte riktigt vet. Och det säkerhetspolisen sa igår väldigt tydligt, det var att det här betyder ju att det finns människor med vilja att göra saker, med förmåga att göra saker, och så höjer du så att temperaturen i tryckkokan, och det gör ju att du vet ju inte riktigt, och det där är ju en
Ja, eftersom vi också vet att förövare och såna här personer läser ju allting som står i tidningen. De läser ju vad som har sagts, de tittar på presskonferenser. Så att det finns säkert också strategiska orsaker till det också, absolut. Men jag tror ändå sådär att jag hetsade upp mig, men sen läste jag faktiskt Fredriks uppdatering på Twitter, och sen läste jag väldigt många som alltså har varit i såna här, alltså, eftersom du hade varit i New York, och det visste jag. Det är den här grejen att låt dem inte få oss vara rädda. Alltså, keep calm and carry on. Mm.
Mm. Jag är ju även programledare för Karlavagnen i P4. Vanligt folk ringer in. Och vi hade just det temat om de var rädda och så. Och väldigt många var inte det ändå. Alltså, att alla lät sig påverka såklart. Men man inser samtidigt att risken att köra bil mellan Örebro och Västerås är förmodligen större risk att det ska hända någonting.
Precis,
där,
liksom. Och det är den intellektuella liksom känslan gentemot den.
Känslan.
Ja, känslan.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, men vi hoppas att vi keep calm and carry on nu.
Yes.
Så vi snackar lite mer om terrorattentaten, för den har ju satt prägen på hela veckan. Och Frankrike har ju begärt att andra EU-länder ska ställa upp i kriget mot terrorn. Hultqvist har lovat att Sverige ska vara med. Anders Karlsson från KD vill skicka JAS-plan. Alltså, vad är det här? Varför blir det alltid JAS-plan som dyker upp när Sverige ska hjälpa till?
Man tar väl tillfället i akt för att göra reklam lite grann.
Nej, men det var väl också den snälla tolkningen av KDs utspel är väl att det var så man gjorde i Libyen, och därför har man liksom en omedelbar erfarenhet av att skicka då jag utgår ifrån att de pratar om spaningsinsatser. För att,
och det var den snälla tolkningen. Får vi höra den andra?
Ja, den andra tolkningen är att de faktiskt inte vet så mycket om försvaret, så de har faktiskt ingen som helst koll på vad försvaret kan bidra med. Och då blir så att säga JAS-plan det som de har sett på tv, och så drar de till med det. Mm. Och jag tror att den senare tolkningen det kan vara sann, om man såg Ebba Busch igår på tv som rörde till det fullständigt kring att de skulle skicka JAS-plan för att signalspana och allt vad det var, som då det här flygplanet inte kan göra. Men alltså det kan ju vara både och också, att man griper det man kan gripa efter. Sen tror jag ju att det seriösa svaret på frågan, det är att Sverige ska göra det som vi kan göra. Och då är ju till exempel den här insatsen som man gör när man utbildar kurdiska styrkor mot IS, den är en jättebra insats. Folkpartiet igår var inne på att man kanske skulle också i högre utsträckning hjälpa till med materiel och beväpning och sånt till kurdiska styrkor. Det tycker jag är intressant, det borde man fundera på. Men man ska nog vara medveten om att det är mera den typen av insatser, och då handlar det om kanske minröjning, det kanske handlar om sjukvårdsinsatser och så. Att det kanske är den typen av insatser snarare än JAS-plan. Men det är liksom, det är mer, kanske mer seriöst. Sen är det ju så att man måste också utgå vad vill Frankrike har hjälpt med, så man måste ju vänta in att de på något sätt frågar.
Kan man säga, om vi ska vara vänliga, att man säger att skicka ja som en symbol för att Sverige ska hjälpa till också. Om vi ska vara lite välvilliga mot KD ibland.
Men det här, alltså, på något sätt så är det är väl också belysande att så fort vi pratar militära insatser så, och framförallt svensk politik, så kan det liksom bli bli hur tokigt som helst just av det här symbolvärdet. Jag menar, när det kom till Libyen så hade vi ju en stackars trupp marinsoldater som inte fick åka med på någon båt och som prompt skulle...
Så här var det. Det var alltså Håkan Juholt som lyckades komma fram till att någon ville ha hjälp med en bordingsstyrka. Och sen när man då frågar de här länderna vad den här styrkan skulle ha för båt eller var den skulle åka någonstans, var det ju ingen som ville ha den här bordingsstyrkan. Så att det var ju som... Ja, man kanske ska låta bli och frilansa i de här frågorna.
Inte hålla på faktiskt i just det här läget med partipolitik.
Nej, man kanske ska lägga ner det. Liksom.
Okej, men om vi säger att JAS, tanken är väl då att det är bomber folk funderar över när man säger JAS eller så. Det ska flygplansbomba. Men är det verkligen lösningen? Problemet is.
Om man ska vara lite petig så är det väl så att JAS är ju då ett flygplan som både kan ha en attackförmåga, alltså förstöra saker på marken. Det kan ha en jaktförmåga, vilket är det man har prioriterat, alltså att kunna jaga flygplan.
Jakt, attack, ja. Spaning.
Och sen spaning som man då kan. Och det är lite viktigt att när man pratar om att den ska bomba IS, då visst, alltså man kan använda JAS till att skicka liksom attack på marken. Men det är kanske inte det som Sverige riktigt kan bidra med jämfört med de andra länderna som är med.
Nej, exakt, men vi släppte JAS.
Men det är en liten viktig skillnad. Ja, ja. Att om Sverige kan göra andra saker än liksom det här bomba på tv, så kanske det kan göra lite mer nytta.
Ja, men nu släpper vi Sveriges del i det här. Hur ska man, för IS har ju då bombats och drönare använts och så vidare under en lång period. Det har ju inte riktigt funkat, kan man säga. Det krävs på någon form av marktrupper, eller?
Ja, det är ju oklart, men det beror ju på hur det här kommer. Det kommer ju vedergäldas fram och tillbaka här, tror jag, ett tag. Men vi minns ju Al-Qaida Ni kommer ihåg, han skulle röka ut honom, George Bush. Mm. Och det var ju marktrupper de fick sätta in.
Det var marktrupper, och det är ju fortfarande så att problemet Afghanistan finns kvar. Mm. Alltså jag tror det är säkert så att det kommer att krävas militär makt för att få stopp på IS då. Det tror jag.
Till och med Vänsterpartiet.
Men, alltså det är ju inte där den trånga sektorn, som ekonomerna brukar säga, flaskhalsen, har funnits hittills. Utan det har ju handlat om att försöka få en politisk lösning, att komma fram till, ja men vad är det för ett sorts Syrien och vad är det för ett sorts Irak vi ska ha efteråt? Mm. Och den frågan,
alltså nu,
nej verkligen inte, nu ser det ut som man är på väg att hitta någon sorts överenskommelse om att just för ögonblicket komma överens om att slå mot IS.
Men man kan väl också säga att det här är ju, det är ju en blandad strategi. Dels måste man ju få alla länderna i regionen att sluta stödja IS. Det är ju fortfarande så att Saudiarabien till exempel spelar under täcket. Det är så att Turkiet har under lång tid suttit på två stolar de här frågorna. Och det handlar ju om att liksom ena regionen att frysa det politiska stödet, frysa finansieringen, frysa rekryteringen till IS. Men sen tror jag att det finns ingen lösning som inte har en militär komponent. Och jag tror mycket på att samverka med styrkor som finns i regionen, alltså det irakiska försvaret, de kurdiska styrkorna och sen specialförband från väst. Och att man på något sätt, tittar vi på det enda exemplet vi har på när faktiskt IS eller den föregångaren till IS, Al-Qaida i Irak, blev besegrat, så var det av USA. Det krävdes en bit över 100 000 man för att besegra den, och det tror inte jag att den politiska viljan riktigt finns idag. Och på något sätt det andra alternativet, ja det är att samverka väldigt många i regionen, och då spelar ju Turkiet en nyckelroll. Turkiet har liksom det mest avancerade försvaret i området, de har den största armén i området, de har ett stenkast från de här striderna, så har de mekaniserade förband som de skulle kunna använda. Så att det handlar liksom om att bilda en allians som kan göra detta tillsammans snarare än liksom små symbolåtgärder. Annars kommer ju detta bara att fortsätta. Mm.
Och den alliansen förutsätter ju att det finns någonting bortom alliansen. Alltså att ett sorts mål som människor kan tro är en lösning.
Och vi kommer inte komma undan de här typerna av militära insatser oavsett vad. Om någon överhuvudtaget skulle tro det, så tror jag det bara att...
Nej, och jag tror precis det. Alla inser det nu. Alltså, nu har på något sätt tiden har gått för långt. Vi har låtit det här gå så väldigt långt nu med den här organisationen. Att nu på något sätt, nu räcker det. Nu får man hitta en lösning. Och jag tycker att François Hollande har varit väldigt tydlig på det. Han ska söka en FN-resolution. Han ska samverka med, han pratar med Ryssland, han pratar med USA. Alltså, det blir på något sätt Frankrike som har bollen nu i att bygga en koalition.
Kommer han att aktivera NATO?
Alltså grejen är ju den att om man ska vara lite petig så är ju faktiskt en attack på Paris en attack också på Ankara till exempel.
Om jag har förstått det rätt så är det ju så.
Men
han har inte sagt, han har inte uttalat det än väl?
Samtidigt, jag skulle inte vara förvånad om det innan det här är färdigt kommer att ha en bredare allians än NATO. Och jag hoppas ju att den är i FN. Mm. Och jag hoppas ju att Ryssland till exempel är för en sån insats. Så just nu håller Ryssland på massbomba kallar de det för. Och det, jag vet inte hur effektivt riktigt det är, för det bor en massa civila dessutom i området. Så att man ska ju föra det här med internationell rätt i ryggen. Men jag hoppas ju på att FN blir det paraply som sker. Men då har ju NATO en jätteviktig roll eftersom NATO har infrastrukturen.
Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mm. Ja, ska vi gå vidare? Snacka om Liberalerna, eller Folkpartiet då. Ingvar skrev ju festligt att Sveriges näst minsta parti kan ju inte heta Folkpartiet.
Nej, jag tyckte faktiskt att det var roligt, får man inte säga, men det tyckte jag. Men sen, men det finns ju ingenting som en moderat tycker ibland är så jobbigt som en folkpartist.
Alltså det är så?
Ja.
Det har en moderat gemensamt med alla andra, tror jag.
Hela Sveriges befolkning.
För oss utomstående tycker jag, ser man ingen större skillnad på de här moderaterna och Folkpartiet. Jo, just nu gör man faktiskt
hoppla, hoppla.
Det.
Det gör man. Jag skulle ju vara på min sida.
Ja, förlåt.
Men Fredrik, alltså det finns ju någonting sådär ohjälpligt folkskollärarstöddigt över folkpartister.
Och sen att byta till liberalerna.
Det tyckte du var dåligt.
Men jag tycker liksom så här att nu kommer det bli sånt tjafs. Du kan tänka dig internt i framförallt yngre generationer i Moderaterna som bara är skitförbannade.
Och centerpartisterna?
Liberalerna, de är ju socialliberaler. De är ju inte ens nyliberaler. De är ju, och jag vill bara säga att de som är värst, de är anarkoliberaler typ eller någonting sånt där. Och det är så här, det är hur stor staten ska vara. Så att du vet, det finns folk i Moderaterna.
Men jag hörde Fredrik Federley, som är jättearga. Federley, centerpartisten, jag tror det var i Rapport eller Aktuellt. Han var liksom upprörd, vi som är den riktiga liberalerna.
Ja, exakt!
Det är liksom en sån här hostile
take. Det är precis så. Men jag pratade med någon på väg hit som bara så här, du ska bara veta det. De är socialliberaler. Ja. Det är ingenting annat.
Men det här, alltså, det finns ju... Är man så gammal som jag, så har man ju faktiskt om en dimmiga minnen från den tid när precis det lät så här på vänstersidan.
Exakt, och det var precis det den här personen sa till mig i morse, som bara så här, du vet, vi har fler bokstavskombinationer på vår sida.
Exakt. Sen har vi haft en period när det var feminismen som liksom föll sönder i alla sorters definitioner. Och nu är det då tydligen liberalerna som...
Ja, antirasismen faller också sönder. Nu det finns lite olika varianter.
Ja, men så är det ju. Det är individuella...
Det är hostile takeover. Och börjar dessutom i ett ord istället för i ett innehåll.
Ja, det har ju aldrig hänt politiskt förut att någon har
börjat... Nej, men ja, det här, ni vet, ni känner mig i det här laget, det är det värsta jag vet.
Men Ulrika, du som liksom kan det här med politisk kommunikation och sådana saker.
Hoppla.
Borde de inte ha kallat sig för Nya Folkpartiet istället?
Nej, det har ju funkat förut. Det är inte ens jättejobbigt. Tänk på att Nya Moderaterna, det var ju Aftonbladet i kombination med typ Affärsvärlden, om det var Veckans Affärer som faktiskt hittade på.
Hade du planterat?
Det var någon lat reporter som skulle skriva om vad vi höll på med, som jämförde med Tony Blair och New Labour. Mm. Och vi tänkte, nej men intressant, men tack så mycket då.
Ja.
Men okej.
Nya Folkpartiet och Nya Liberalerna. Det kan bli jätteroligt.
Om nu massa moderater är irriterade och centerpartister är irriterade, är det ett genidrag av Björklund här och bara sno ordet liberal? För det är ändå ett, vi tycker det är ett fint ord. Folk fyller med vad man vill. Men det låter ju som en trevlig halmhatt som är snäll och så. Liksom.
Nej, det gör det väl inte?
Jo.
Nej.
Alltså
liberal har ju någon slags liberal, alltså jag tror ju att Folkpartiet vill det, att de ska låta snälla och halmhattiga, men
det är ju fortfarande så ingen som vet vad innehållet då är.
Fast det roliga är att folkpartisterna har ju alltid varit det andra partiet. Folk har haft något annat parti först, och sen har man kunnat tänka sig rösta på Folkpartiet för att man får ändå rösta typ så här. Så ett tag var det Miljöpartiet som var det.
Ja.
Nu verkar ju Miljöpartiet tappa den rollen som liksom andra partiet, och det kanske, så jag tänker så här, att det kanske är så att Björklund nu försöker liksom sikta in sig på att ta tillbaka den rollen som det här liksom snälla partiet som man ändå kunde rösta på. Om man inte vill rösta på de här ondskefulla, hårda Moderaterna, så kunde man ändå liksom rösta på Folkpartiet.
Miljöpartiet, vi kan ju...
Och då kan kanske, kan då passar det här ganska, större, faktiskt, ganska smart faktiskt.
Miljöpartiet har blivit en stor spottkoppe nu från alla. Och vi såg ju Romsons tweet som fick oproportionerligt mycket hat. Och när jag vaknade upp på lördagen så var det liksom fler som hatade Romson än hatade jihadister.
Och då var jag och pratade på någon sån här moderata studenter grej i Eskilstuna i lördags, och så sa jag så här, ja, det här med Romsson, så sitter 150 ungdomar där och jätteskrattar, så jag säger, vi har större problem i världen än Åsa Romsons tweet.
Mm. Ja. Bra gjort, Ulrika.
Jag är fin ibland.
Hon skrev alltså då, det här kommer innebära att klimatmötet kanske inställs, något sånt skrev hon. Jag kan inte
exakt. Hon var lite orolig.
Ja.
Men hennes tanke var väl just att klimat...
Hon hade lite för många tankar samtidigt när hon
lite
skrev
Asperger.
Det.
Jag tror också att det finns en annan sak. Om man ska ge henne en annan grej, så är det så att hon skrev väl den lite tidigare under kvällen. Så att hon visste ju inte hela omfattningen av terrordådet, vilket ju också innebär ett problem på Twitter. För att ofta är det ju så att
hon
du skriver någonting...
Tiden eller någonting.
Ja, men det var någonting ganska tidigt. Så att ofta så skriver du någonting, sen händer en massa saker, och så retweetar folk vidare den där tweeten, vilket gör att den blir en kommentar till saker som den inte var en kommentar till.
Och därför kan vi alla notera en sak. Tweeta inte för fort.
Nej, men ska politiker
det dödar i makt... just hela Twitters affärsidé.
Ja, ska politiker i ansvarsställning överhuvudtaget twittra? Kommer ni ihåg ett enda tillfälle när det har blivit bra?
Carl Bildt var rätt bra, var det roligt.
Ja, Carl Bildts tweets var väldigt, väldigt bra. Det var ju enda sättet att hålla koll på vad Carl var. Mm,
det
ja.
Var ju ett problem i sig ja, för utrikesminister.
Och vad regeringen hade för utrikespolitik.
Det var därför jag försökte vara lite rolig.
Okej, men jag, alltså, jag tog det här som
Margot
exempel.
Bara på... skulle twittra mer, tror jag. Det skulle vara roligt.
Jag tog det här som exempel då för att MP har blivit den stora spottkoppen nu. Men kan då FP kanske bli det här... andrahandsvalet som alla kan tänka sig.
Jag tror de siktar på det. Alltså jag tror att det finns ett sug efter någon form av mitten ändå i politiken som inte liksom far iväg. Om nu Moderaterna och KD håller på att fara iväg här ute i liksom, terrängen någonstans, då kommer det ju uppstå ett sug i mitten av liksom människor som så allmänt snälla och vill väl. Men är borgare trots det då. Och då hamnar man ju i så att säga, liberaler eller borgerlig eller något sånt där uttryck. Så jag tror att de håller nog på att försöka liksom muta in den där rollen.
Fast jag tycker då fortfarande att det här med liksom, nu är vi på etiketter och jag hatar det här med att diskutera etiketter. Ja,
säger de har grundaren säkert... av Nya Moderaterna, Arbetslinjen.
Nej, men sluta nu. Det var ju faktiskt innehåll. Sluta
utanförskapet.
Larvar inte. Nej, men sluta larvar.
Lite
etiketter var det. Anders, nu sitter du larvar.
Lite etiketter var det.
Säger han också med ett jätteleende ja. Och tänker hoppas hon blir riktigt arg nu, hoppas hon blir riktigt, det är som att ha en lillebror det här
ja. Jag vill påpeka att Ulrika
jag ser honom inte
men Ulrika,
det är sant
för den där lite hänger väl det där på hur det går för alliansen alltså om vi nu tänker att Folkpartiets strategi, etikett eller inte, är att försöka hitta liksom en position som ett acceptabelt alternativ för de någonstans mittenväljare. Och det är klart att ju för en av svårigheterna med den där rollen och som har gjort att Miljöpartiet kunde ta den rollen i svensk politik, det är väl faktiskt att det har varit ett väldigt tätt samarbete mellan de fyra borgerliga partierna. Och då blir man ju inte riktigt trovärdig alla gånger om man säger att ja, men vi är ju väldigt annorlunda än de fyra partierna, men vi är väldigt överens också och vi tycker att det är roligast som finns i vår.
De har i alla fall nått en effekt. Nu har vi pratat väldigt länge om dem.
Ja. Då blir det ganska slukt, men Jan Björklund då till sist. Han är ju åldermannen nu i Swedish Politics. Hur länge kommer han vara kvar? Han verkar inte visa några tecken på att dra.
Nej, men han verkar ju oerhört populär. Ja, men sa hon förvånad.
Jag kan förstå det. Jag har börjat gilla honom på sistone.
Jag börjar tänka att han
nu börjar han bli gammal.
Jag tänker att han alltid kommer att vara kvar. Men jag, och att det är ganska bra för att liksom, det är någon vuxen liksom, i det där gänget som är kvar. Ja.
Men jag vet inte om jag sa det förra gången jag var med i åsiktskorridoren. Men alltså, saken med Jan Björklund är ju att han är född till oppositionspolitiker.
Ja, det är han. Han är batongjanne.
Han är liksom, han är blicksnabb, levererar alltid one-liner som alltid går att citera. Men som ju sällan räcker till...
Han är knappast
till...
liberal.
Nej, det kan hända. Men de räcker ju sällan till...
Det betyder.
Ja, men de räcker ju sällan till att föra politik.
Ja, det betyder
politik.
Snart att det är för det är han som är definitionen snart.
Men det är ju liksom en paradox eller liksom en händelse som ser ut som en tanke att en folkpartiledare som är född till att vara oppositionsledare drabbas av att leda partiet precis vid det tillfället när de faktiskt sitter i regering. Mm. Alltså det är klart att det vore idiotiskt att sluta nu, när han äntligen är där han alltid borde ha varit.
Ja. Men min upplevelse, till sist sa jag nyss, men jag vill ha en fråga till här. Jag tycker det ser ut som att alliansen inte finns längre. Den är splittrad, den kommer inte komma om tillbaka.
Jag tror vi framförallt är inne i ett politiskt läge just nu som kanske inte handlar om oppositionspolitik eller fram och tillbaka jättemycket. Så länge vi har de här typerna av attacker och vi måste nog ha lite mer samförstånd just nu tycker jag. Framförallt vi kan bara gå tillbaka till såna enkla saker som den här Åsa Romson twittret eller JAS-frågan eller så. Jag tror att vi behöver mer samförstånd och övre blockgränserna diskussioner just nu.
Ja, men är inte det då att det blir Folkpartiet och Centern och Sossarna och MP kanske?
Vi har ingen aning om vad det skulle kunna bli. Det är ett väldigt roligt program annars. Och liksom så här, hur många mandat har varje då? Ja, och så kan vi kunna plocka liksom.
Matematik. Mm.
Men man ska nog också tänka sig en annan sak. Och det är att det finns två sådana motstående grejer som alltid politiskt intresserade människor har. Det ena är att man tror alltid att saker ändras mindre än de faktiskt gör. Både efter val och i politiska situationer. Att den politiska kartan, när den ändras, ändrar väldigt mycket förutsättningar. Mm. Och det innebär att, alltså både det borgerliga, att vad som händer med alliansen, men också vad som händer med de rödgröna, tror jag är extremt formativt just nu. Och tittar vi på opinionsmätningarna så är det ju så att vanliga människor har inte brytt sig, det händer ingenting i dem. Men jag tror att när spelpjäserna nu flyttas så kommer det att ändra ohyggligt mycket. Jag tror inte att det är slut för blockpolitiken, för det är liksom, den tar ju slut en gång i halvåret. Men jag tror att det kan innebära både att S och MP får allvarliga problem. Jag tror det kommer innebära att alliansen får allvarliga problem. Jag tror vi kan se helt nya typer av allianser i politiken som vi inte har sett förut. Så det är en extremt, extremt rörlig situation.
Ja. Okej, vi ska snart avsluta det här, men jag har inte riktigt koll på, jag fattar inte. Stämmer det här? Timbro har på något vis slösat 29 miljoner kronor på att göra memes med skojiga bilder på sossar. Kan ni reda ut det här för mig?
Ja,
jag tror att Anders får reda ut det, för att den här, det är liksom något
jag tror att jag måste, om man ska ta återigen det seriösa och det inte seriösa. Det inte seriösa, det är naturligtvis att man tittar på effekten av vad Timbro gjorde med 29 miljoner förra året. Och den effekten var någon app som kostade 600 000 som heter Valfi, som alla rödgröna människor publicerade elaka bilder av alliansen. Det var en sida som heter Rödgrön Röra, tror jag den heter, jag kommer inte ihåg riktigt, den är inte så känd. Och ett Twitterkonto kopplat till den. Jo, nej, det är faktiskt en hemsida tydligen. Också. Den kostade 900 000. Och den publicerar de här elaka bilder av Löfven i sandlådor. Okay. Och sen så har du rapporter som Timbro har gett ut. Jag tittade på det där igår. Den rapport som hade fått flest läsare överhuvudtaget förra året hade fått under 3000. Mm. Tre rapporter på hela året hade fått mer än 1000. Så man kan säga att effekten var inte så stor.
Så näringslivet har betalat 29 miljoner på misslyckade larviga kampanjer.
Ja, det kan man säga. Ja. Men sen, om man ska ta den seriösa grejen med Timbros rapport. För jag tycker man ska skratta åt Timbro. Det här är riktigt flopp. Och Marcus Uvell, som ju var vd tidigare och har byggt upp den här verksamheten, har ju inte riktigt lyckats, kan man säga. Den mera seriösa svaret om Timbro, det är ju att jag tror att all opinionsbildning som är lite mera seriös och har lite mera djup faktiskt har stora problem just nu. Vi såg Neo, det här borgerliga magasinet, la ner. Det är ett ganska stort problem att det finns liksom ingen seriös politisk diskussion, utan alla pratar om invandring och den debatten på något sätt tränger ut alla andra frågor. Och det tror jag, det är inte bara ett problem för Timbro, utan det är också ett problem för vänstern. Det är ett problem för liksom vänsterns opinionsbildning, för partierna. Och ytterst så är bristen på seriös opinionsbildning ett problem för hela landet. Därför att det blir massa trams istället.
Så här, sen tror jag också att det blir ett problem ifall man bara driver idépolitik. Utan att man måste också komma med egna reformpolitiska förslag och diskutera vad som egentligen är de stora problemen i samhället. Och inte bara sådär... Det är lite tillbaka, nästan ett 70-tal över det hela, när liksom det fanns en socialdemokratisk hegemoni där man har suttit i 65 år, så är det klart att det fanns en borgerlighet som gärna ville komma in i idédebatten. Det är någonting annat, men då måste man också ändra sig när den politiska spelplanen ändrar sig. Då måste man ju vara mer sakpolitisk faktiskt och säga, här har vi ett problem och hur hanterar vi integrationen till exempel? Hanterar vi det här? Vad kommer vi för förslag för att få folk in i utbildning så att de kommer i arbete? Det tror jag. Sen får man i och för sig säga, som jag har hittat liksom det här, för jag har inte läst den helt och hållet och det var slarvigt av mig, men Arena har ju till exempel snott det här med Stureakademin. Då ska vi förklara vad Stureakademin är, en skribentutbildning och ja, så vidare. Så.
Nej, men det riktiga problemet, det riktiga
så
problemet Timbro har, det är ju säkert
fram och tillbaka av varandra olika saker, men jag tror att för att verkligen bli relevant i debatten så måste man nog faktiskt vara lite mer hands-on i vad man ska göra åt de politiska problem som existerar.
Och samtidigt behövs det båda delarna.
Exakt.
Därför att det värsta av allt...
Men man kan inte bara hålla i en grej.
Nej, men det värsta av allt blir ju om den politiska debatten skulle spåra ur i någon sorts retweetjakt.
Ja.
För det är ju inte säkert att det är de tyngsta inläggen som retweetas oftast. Bara säga det återigen. Har man varit med så länge som jag så kommer jag ju ihåg när Timbro faktiskt var den stora modellen för hela vänstern. Och en utav dem, alltså jag vet att jag publicerade en artikel i SSUs tidskrift Tvärdrag, och det här måste ha varit typ 91, om just Timbro som ju var riktad mot att nu måste arbetarrörelsen satsa på det här. Och det roliga med det var att var det Mats Johansson som kan ha varit Timbrochef på den tiden. Han skickade ett brev till mig, och det är nog det enda brev jag har fått som inleddes med hälsningsfrasen broder. någonsin, så därför kommer jag ihåg det. Men det är som sagt, det är 25 år sedan.
Han skriver nog broder till alla.
Alla andra brev du får står det kamrat.
Och om man ska se en sak som jag tycker också är intressant, det var att Timbro har ju länge varit number one. Och jag tror att det finns en fara när man är nummer ett, att man blir lite lat och lite slapp och inte riktigt är med i matchen längre. Och nu går en massa andra om. Det är också en ganska stark varning till de som nu kanske har gått om på många sätt. Att om man liksom slappnar av och tror att man har vunnit, ja, då går någon annan förbi. Och jag noterade de här rapporterna till exempel. Jag noterade att en av dem som har läst nästan alla de där rapporterna, det är ju jag. Så att någon har ju uppenbarligen liksom,
det når ju ändå
lite fram så.
Men det är otroligt viktigt, tror jag ändå, att de finns oavsett vilken kant vi är på. Därför att det ska kunna göras och ses på saker som inte är partipolitiskt. För att annars är det ju ingen som vågar säga någonting.
Bra, med de kloka orden.
Jag måste bara lägga till en grej.
Jaha.
Jag var på en grej, det spelar ingen roll var, där någon frågade så här, räckte upp handen och vi pratade om det politiska läget. Och så säger den här killen så här, ursäkta mig, men Lars Adaktusson, vad säger du om hon? Har du sett honom? Och jag tittade så där och bara, du lyssnar på Åsiktskorridoren. Jajamän, varje vecka. Så jag tänkte bara att du kanske kan förhandsinformera mig om vad Lars är.
Rolig kille.
Och det var faktiskt ganska roligt. Ja. Så jag vill bara säga att jag har inte gjort min hemläxa. Jag lovar nästa gång.
Du har en sång.
Har jag en sång?
Ska du sjunga den själv?
Också? Nej, jag tänkte att Anders och jag ska sjunga den.
Oh, vilken kör.
Tack Ulrika Lindström, tack Anders Lindberg, tack Ingvar Persson och tack ni som lyssnade på Åsiktskorridoren. Jag heter Fredrik Virtanen och vi säger hej då!
Hej då!